Vi läser om Jesus från Johannes evangeliums första kapitel och första vers. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått makt därmed. En man uppträdde sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom så som ett vittne för att vittna om ljuset, på det att alla skulle komma till tro genom honom. Inte var han ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen. I världen var han, och genom honom hade världen blivit till. Men världen ville inte veta av honom. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Och de har blivit födda, inte av blod, ej heller av kötslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet var kött och tog sin boning ibland oss. Vi såg hans härlighet. Vi såg liksom en enfödd sons härlighet från sin fader, och han var full av nåd och sanning. Texten vi här har läst är introduktionen till Johannes evangeliet. Den är enastående i sin beskrivning av det eviga ordet, Jesus Kristus, Guds son, som var hos fadern men blev kött och uppenbarades och tog sin boning ibland oss. Texten beskriver Jesus som det sanna ljuset som lyser över alla människor som nu skulle komma i världen. Ja, i världen var han. Och genom honom hade världen blivit till. Men världen vill inte veta av honom. Och än värre, han kom till sitt eget. Men hans egna tog inte emot honom. Och likväl lyser ljuset i mörkret. Och mörkret har inte fått makt därmed. Makten är alltså hos Jesus som det sanna ljuset som besegrar mörkret. Och så låter oss skriftordet träda in i det helt underbara, där det heter om Jesus: men alla de som tog emot honom gav han makt och bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. Och de har blivit födda av Gud. När vi blev födda hit in i världen så såg vi världens ljus. Alltså allt omkring oss. Men när vi blev födda på nytt så ser vi strålglansen från Jesus. Den härlighet, liksom den enfödde sonen har det från fadern, full av nåd och sanning. Och här utövas Jesu makt, som är en livgivande makt, åt alla dem som tog emot honom, gav han makt att bli Guds barn. Ja, vi läste I det var liv, och livet var människornas ljus. Jesus säger, så som ett ljus har jag kommit i världen, för att ingen av dem som tror på mig ska förbli i mörkret. Och han säger, jag är världens ljus. Den som följer mig, han ska förvisso inte vandra i mörkret, utan ska ha livets ljus. Citaten hämtade här från Johannes evangeliet. Jesu makt är livgivande och det är upplysande. Det tränger undan mörkret. Och denna makt uppenbaras alltså med nåd och sanning. Ingen lögn, inga halvsanningar, men sanningen. Och denna sanning är omsluten av nåd utöver nåd. Vilken underbar makt Jesus har. Makt här på jorden att förlåta synder. Ja, det är en frälsande makt han besitter. Jesu människoblivande är himmelens maktdemonstration med ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba där Guds svaghet är starkare än människor. Ja, ljuset starkare än mörkret. Ett barn var oss fött. En son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Det var den profetiska hälsningen som bebådade Jesu födelse. Så har vi konstaterat att Jesus har makt, och mera om detta följer framöver. Men nu ska vi tala om begreppet världen. Vi har i texten mött uttrycket, genom honom har världen blivit till. Och i Hebreerbrevets första kapitel så heter de Jesus, genom vilken han och har skapat världen. Vad är nu detta? Jo, det är jorden med dess innebyggare. Och den allra första människan, Adam, han trädde in med sin hustru Eva på minerad mark. Efter Gud hade skapat världen var allt gott. Ja, när det gäller människan, mycket gott. Men så ligger det onda på lur. Ondskan, ja, den onde som inte vill människan något gott. Och så befinner det sig då på minerad mark. Och när de olydnad äter av den förbjudna frukten inträffar explosionen. Inget som förr, allt förstör. På grund av synden. Och hela världen har kommit i smutsiga händer. Ja, under en våldsverkares våld. Och hela världsbegreppet blir från den stunden förknippad med ondska. Och så säger oss Bibeln då att hela världen är i den ondes våld. Har synden någon makt? Ja, det har den. Och i motsats till Jesu makt, som är livgivande, frälsande och förlåtande, så ligger syndens makt i dess makt att bedraga. Fruktansvärt, men sant. Vad hände så? Jo, synden innebar en maktförskjutning med människan från Guds välsignande händer till ondskans snärjande garn. Hon satt ohjälpligt fast och kunde inte av egen styrka, förmåga och kraft komma loss. Ormen, den onde som fört in sitt gift i människosläktet, kommer nu att utveckla en kultur hos den enskilde, hos alla. En kultur, ett välde av destruktiv art. Vi ger tre exempel på detta från mänsklighetens första tid här på jorden. Brodermordet i nästa generation. Och i Noas dagar före syndafloden, där jorden blev allt mer fördärvad inför Guds åsyn. Och jorden uppfylldes av våld. Ja, det gick så långt att när Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar alltid var allenast onda, då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden. Och Gud blev bedrövad i sitt hjärta, och Guds svar på ondskan blev ju syndafloden, men med frälsningsmöjligheter i arken, som åtta personer tog vara på. Och det tredje exemplet från Sinerslätten, där man samlar sig för att bygga ett torn vars spets ska räcka ända upp i himmelen. Världen är en ond maktfaktor, dock övervunnen av Jesus, som säger: var vid gott mod, för jag har övervunnit världen. Ja, världen och dess väsende är ingen neutralt område. Genom människans synd har världen infiltrerats av ondskans andemakter. Och hela världen är i den ondes våld. Och människan och människorna följer denna våldshärskare mot fördärvet. Det är hans program att stjäla, slakta och förgöra, verkställs med förökad kraft. För han vet att hans tid är kort. Efesebrevet uttrycker i det andra kapitlet hur det är när man blir frälst från detta dödsgrepp. Det är en förvandling från död till liv, från mörker till ljus, ja, från Satans makt och till Gud. Och nu läser jag: så har han och gjort er levande, ni som var döda genom de överträdelser och synder i vilka ni förut vandrade, efter denna världs och tidsålders sätt, är det följde försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i det ohörsamma. Bland dessa var förut också vi allesammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville. Och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi liksom alla de andra. Men så kommer det underbara här: men Gud, som är rik på ett barmhärtighet, har för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder, av nåd är ni frälsta. Vi ser alltså här syndens oerhörda allvar. Döda i synder och överträdelser. En vandring efter denna världs och tidsålders sätt. Ett efterföljande av mörkrets första. En andemakt verksam i det ohörsamma. Och vi möter alltså här syndens makt som en andemakt verksam i dem som inte vill höra. Inte vill höra budskapet om Jesus, världens frälsare. Men som möter oss en övergripande makt som bryter syndens bojor. Gud som är rik på barmhärtighet har för sin stora kärleks skull gjort oss levande med Kristus. Ja, Guds kärlek är så stor, så intensiv och så utgivande att den når oss i världssituationen vi befinner oss i. Utan hopp och utan Gud. Ja, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom skall inte förgås men ha evigt liv. Ja, syndens makt bryts hos den som tror på Jesus. Och andemakterna som varit verksamma i den ohörsamme får vika när han i tro lyssnar till budskapet om Jesus. Och mörkrets första mister sin efterföljare, som istället blir efterföljare av Jesus. Syndens makt är alltså besegrad av Jesus. Och nu ska vi se på den största maktförskjutning som någonsin ägt rum. Maktförskjutningen från Satans makt och till Gud. Och då blir ju Golgata centralpunkten. Och vi tar utgångspunkten i när Jesus greps i örtagården. Jesus säger i Lukas 22 och 53: fastän jag var dag har varit med er i helgedomen, har ni inte sträckt ut era händer emot mig. Men detta är er stund, och nu råder mörkrets makt. Mörkrets makt fick alltså rådrum, och detta genom människor som såg sitt tillfälle, sin stund. Och det gick inte stilla för sig, utan Petrus tog till svärdet och högg av överste prästens tjänares öra. Men Jesus helade honom och sa till Petrus: stick ditt svärd i skidan, den som tar till svärd ska förgöras genom svärd. Ja, svärdets makt är en makt som slår tillbaka med svärd. Alltså inget förblivande. Och här griper man Jesus och för honom bort till överste prästerna och sedan till den världsliga makten som vi här belyser. Och här konfronteras Jesus med den världsliga makten. Pilatus frågar: är du judarnas konung? Och Jesus svarar honom med: säger du det här av dig själv, eller det andra som sagt det om mig? Pilatus svarar då: jag är väl inte jude, ditt eget folk och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Som svar kommer här Jesu underbara proklamation. Mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike var av denna världen så hade väl mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av denna världen. Pilatus genskjuter, så är du dock en konung. Och i svaret från Jesus möter oss svalget mellan världslig och gudomlig makt. Jesus säger, du säger det själv att jag är en konung. Ja, därtill är jag född. Och därtill har jag kommit i världen att jag ska vittna för sanningen. Och vi märker hur det skakar under Pilatus världsliga välde när han frågar, vad är sanning? Han som kände så väl den världsliga maktens intriger, lögn och kompromisser stod nu inför sanningen. Och han märker hur makten håller på att glida honom ur händerna. Han säger i frustration, vet du inte att jag har makt att ge dig lös och makt att korsfästa dig? Då säger Jesus, du har alls ingen makt över mig om det inte var dig given ovanifrån. Tala om maktbegränsning. Hans fru försöker påverka honom under det att korsfästropen från pöbelhopen tar till i styrka. Och makten försvinner från honom när han står inför folket och tvättar sina händer och säger, jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara därför. Ack Pilatus, det räcker inte med att tvätta händerna när det behövs en hjärterening. Du tillhörde denna tidsålders mäktige vars makt blir till intet. Även om du inte önskade det så korsfäste du härlighetens herre. Och nu ska vi ha ett citat ifrån första Korinthierbrevet. Guds svaghet är starkare än människor. Och ett citat från andra Korinthierbrevet. Ty om Jesus än blev korsfäst i följd av svaghet, så lever han dock av Guds kraft. Vi förstår att Golgata-verket är den ultimativa segern över denna världens första, den eviga segern över synden och all ondska. Vi har sett att Guds svaghet är starkare än människor. Och vi har sett att Jesus blev korsfäst i följd av svaghet. Och vi har belyst mörkrets råderum. Nu råder mörkrets makt, sa Jesus. Ja, Guds svaghet är starkare än människor. Och på Golgata så visar Gud sin svagaste punkt. När Jesus utlämnar sig till korset, överlämnad i människors händer. Men här står mer än 12 legioner änglar i stum givakt för att höra och se den minsta vink ifrån den korsfäste om att ingripa. En av dem hade styrkt honom i ett semane när han svettades blod. I denna fruktansvärda kamp, inför att all världens synder skulle bli inlagt i hans syndfria kropp. Men nu var det ingen av dessa legioner av änglar som rörde ett enda finger. Fysiskt höll spikarna Jesus till korset. Han var genomborrad till händer och fötter. Men det var en ännu starkare makt som höll Jesus till korset. Hans utgivande kärlek. Inte en ängel fick komma emellan för att rädda honom från döden och befria honom från korset. Nej, Guds kärlek stod för den skriftenliga uppfyllelsen av frälsningsverket. Guds utgivande kärlek. Och när den nu här tar uttryck i den svagaste svaghet i Jesus, så är den starkare än människor. Och ondskans alla andemakter som här ställs till skam inför alla. Och så sker det helt underbara. Ormens huvud blev söndertrampat av Jesu sårmärkta fötter. Och här stadfäst denna Jesu makt för tid och evighet. Han som står fram på berget och säger: mig är given all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände. Ja, Jesus är uppstånden och lever och verksam i nuet. Det är Jesu frälsande makt vi här möter.
Han har besegrat allt det onda, övervunnit dödens makt. Jord och himmel, allt är honom underlagt. Han är universums herre, men han förnedrat sig. I'm